kan alltså inte skylla våra beteende. Jag sa sådär bara för att jag är ju sjuk ju. Det funkar inte. Vi måste fortfarande ta ansvar för våra handlingar.
Ja, det är onsdag igen och podden heter En beroendepodd. Och jag heter Nemo Hedén och den här podden gör jag ihop med The House Rehab. Och jag sitter här med dessa två ädla, fina partners i detta underbara företag. Hej Felix, hej Robert.
Tjena.
Hej Nemo, vilken presentation.
Idag står jag på stora trumman.
Ja, känns som att du är på gott humör.
Ja, du vet, skenet kan bedra ibland. Nej, jag skojar, det är helt okej. Hur mår ni?
Mår bra.
Jag mår bra, tack.
Alltså Felix, du mår ju inte så bra. Nu ska vi vara ärliga, du är lite hängig.
Jag är lite sänkt, Men jag mår ändå bra tycker jag. Det känns... saker rullar på, det är mycket spännande grejer som händer. Så vi har väldigt mycket att se fram emot. Så på sånt sätt är det otroligt bra. Sen är man lite trött idag bara.
Vi kan ju faktiskt inledningsvis slå oss själva på axeln lite. Eller klappa oss själva på axeln. För att den här podden har ju växt enormt senaste tiden.
Mm. Det har den verkligen.
Vi har dubblat våra lyssningssiffror senaste halvåret och låg på en, var det en sjunde plats eller?
Ja, sjunde plats.
På alla poddar som har med hälsa och allt runt det här att göra. Och det är fantastiskt.
Ja, det är jättekul. Jätteroligt. Jättekul att vårt ämne, liksom, eftersom vi är otroligt nischade, kommer så pass högt upp. Och det bevisar att det är ett ämne som rör väldigt många människor. Så det är otroligt kul att vi får prata så mycket om det.
Vi menar ju till och med att det berör faktiskt alla människor på ett eller annat sätt. Mm.
Varför tror du att podden har tagit fart ordentligt nu på senaste tiden, Robert?
Jag tror att dels att det beror på att vi faktiskt har flyttat podden hit till oss. Att vi gör den här på The House. Och på det sättet också har en större närhet. Och vi tre har också hittat vår form. Mm. Så att det är nog flera aspekter. Och sen tar det ju ibland också tid för den här typen av media att växa. Så att,
ja, och sen så tror jag att det spelar in faktiskt att vi har förenklat vårt namn lite också. Mm. Det är ju enklare att bara säga en beroendepodd än att säga våra långa, långa efternamn. Fan, tänk att vi levde med
lite självcentrering och få in allt det där varandra.
Men det var ju du som propsade på att det skulle vara Hedén och Hedén och Hedén.
Hedén med Hedén.
Det sa inte jag. Det var så här. Jag ska inte vara tydlig här. Det var när vi satt hos, där vi hade podden förut, så sa ju den producenten att vi skulle ha kvar det för sökandets skull. Ja. Jag, mitt ego är minimalt. Jag bryr mig inte om sånt.
Du, ja.
Ja, nej, ja.
Ja, det kommer ske en intervention senare efter programmet.
Ja,
ja. Det.
Ja, men ni är proffs på sånt på The House. Det blir perfekt.
Ja, absolut. Ja. Men jag tror också, just varför vi håller på att växa så där, vi ger den här podden väldigt mycket kärlek. Och vi alla brinner för den här otroligt mycket. Och det ska bli jätteroligt att se. Vi satt precis och snackade om nya idéer och liksom hur vi kan spela in det och vad vi kan göra mer och liksom nya fler typer av gäster och inslag. Så bara i den här podden har vi jättemånga grejer att se fram emot. Och att liksom släppa under månaderna som kommer. Mm. Vilket är skitspännande tycker jag.
Ja men precis. Så vi håller ju på och bygger upp det till en liten studiomiljö också.
Ja,
idéerna
vi bollade innan här är ju väldigt spännande. Så det är, vi kan väl säga och tisa våra lyssnare lite om att det ligger mycket i pipen. Mm. Verkligen. Mm. Det är inte klokt att vi släppte igenom Hedén Boman Granander. Ett så långt namn. Det är varför sa ingen åt oss för? Ja, så kan det vara.
Men det var fint.
Ja, det var en fin period. Ja. Nu glömmer vi den. Nu ser vi framåt. En beroendepodd, det är toppen. Det är toppen. Ja. Idag ska vi göra en liten frågepodd. Mysigt.
Mm. Faktiskt.
Faktiskt. Och snacka lite om en del ämnen som vi vet att det behövs lyftas mer. Och vi har fått in långa frågor. Och då tänkte vi att det passar bra att göra en episod av det helt enkelt. Grymt, ska vi hugga tag i första frågan?
Japp.
Vi kör. Då lyder första frågan för dagen, lyder så här. Hej gänget, jag är tacksamt nykter sedan många år tillbaka och lever ett bra liv. Dock så är det en sak som tynger mig lite. Jag skulle gärna vara mer öppen med min historia och hjälpa ännu fler människor, precis som ni gör. Men jag jobbar inom försäkring och just denna bransch känns helt omöjlig att vara öppen med sånt här i. Ett kvitto på det måste vara när jag skulle byta avdelning nyligen och jag bestämde mig för att berätta om min historia för min dåvarande chef. Hon sa, och jag citerar, tack för förtroendet, men vad du än gör, berätta inte detta för HR. Varför är det så här, tror ni? Och varför har vi inte kommit längre?
Oj, responderar jag direkt.
Ja, ja.
Det är flera saker i den här frågan. Ett, så är det ju en väldigt märklig kommentar från den här chefen. Att vad du än gör, berätta inte för HR. Oerhört märkligt. Och det låter nästan, skulle jag säga, som att den här människan har någon form av problem själv faktiskt. Det är ju precis HR man ska berätta. Mm. Nu är den här personen i tillfrisknande. Och jag tror inte att det här problemet skulle vara större inom just försäkring, utan jag tror att det här är ett problem som finns på många arbetsplatser, där vissa företag naturligtvis ligger i framkant och har kommit mycket, mycket längre, men där många arbetsplatser fortfarande ser det här som något skamligt och någonting man inte ska prata om. På flera olika sätt kan ju det här vara egentligen. Jag vet inte, vad tänker du?
Jag tycker också det är ett jätteundligt svar. Det har varit väldigt intressant att få höra liksom den chefens tankegång just varför man inte skulle berätta för HR. Precis som du säger, det är just den personen man ska gå med sådana här saker till. Och det är ju väldigt skönt att den här personen är i ett tillfrisknande och inte kommer och försöker berätta att den är aktiv och behöver hjälp. Mm. Tänk att bli bemött med, vet du vad? Städ bort där under mattan bara. Vad den gör. Men det här hör ju liksom till den där gamla stigmatiseringen och liksom den där gamla mentaliteten kring vad beroende är och vad alkoholism är och vad narkomani är. Och sen som sagt, det är självklart att man ska kunna berätta. Men jag vill också tillägga att man har liksom ingen skyldighet att berätta heller.
Det har man absolut inte.
Utan man får ju berätta för de människorna man vill. Och på vissa arbetsplatser så kanske det inte passar sig och hela den biten. Och det handlar ju mer om ens personliga integritet, det är det jag menar. Mer än vad det handlar om att det inte är bra för sitt jobb. Men
jag nu tänker att jag ömmar lite den här personen, för att man själv, eller jag själv, är ganska stolt med tillfrisknande. Och framförallt när man har några år på nacken så vill man gärna liksom, ja, men man vill gärna prata om det med folk som behöver och visa upp det på ett sätt, för att man vill ju hjälpa människor liksom. Att då inte få det väcker en slags lite sorgsen känsla i mig.
Ja, det blev jätteledsen när jag blev bemött där då. Ja,
absolut, eftersom personen skriver ju just att jag skulle vilja få berätta det här för mer människor för att kunna hjälpa till med. Och jag ser det ju snarare som att den här personen är ju en tillgång för det här företaget. Och det är ju oerhört synd att företaget inte tar vara på det. De har det in-house. De har en person som har gått igenom den här problematiken, som har tillfrisknat, verkar uppenbarligen ha ett stabilt tillfrisknande. Det finns ju så mycket man skulle kunna dra nytta av den här personen som företag. Sen tänker jag också att som jag sa tidigare, vi ligger ju efter här i Sverige fortfarande väldigt, väldigt långt när det kommer till de här frågorna. I USA är det inte ovanligt att människor skriver in att de har ett x antal år i tillfrisknande på sina CV:n. Därför att 12-stegsprogrammet är så accepterat, och att en chef snarare ser att nej, men här har vi en person som har 8 år i tillfrisknande. Det här är en person vi kan lita på, och det här ses alltså som en tillgång i USA på många arbetsplatser. Där är vi ju ljusår ifrån i Sverige.
Det här grundas ju grund och botten i okunskap om vad det handlar om. Liksom. Och det är just därför, nu blir det nästan som att jag försöker marknadsföra någonting. Men det gör jag faktiskt inte. Men vi ser det som otroligt viktigt, och det är därför vi också kommer börja med det. Just att utbilda chefer och utbilda HR och utbilda arbetsplatser i vad alkoholism och beroende och narkomani är. Just för att folk, de måste också ha en förståelse för vad det handlar om, just för att inte bemöta sina anställda på sånt här sätt.
Men varför tror ni, om vi ska försöka utveckla just det resonemanget, varför skiljer sig så mycket mellan Sverige och USA? Jag börjar tänka på att ja, men 12-steg i grund och botten, ja, men det är liksom en andlig lösning och så här, och USA är mer accepterande till att det är ett kristet land liksom, och mina Sverige är mer så här antagonistiskt. Kan det spela in, tror ni?
Jag tror faktiskt inte det, utan jag tror att man har bara kommit längre i förståelsen om vad 12-stegsprogrammet är för någonting, och där man har kunskap om programmet, och det är också så himla vanligt att människor, man har många på arbetsplatsen som går på 12-stegsmöten. Och framförallt då så bör ju en de har väl helt enkelt insett att nej, men okej, det här är en nykter person. Wow, kommer slippa sjukdagar och kommer kunna lita på vad den här personen liksom faktiskt säger. För den lever i ett program som bygger på ärlighet. Och jag tror att det snarare faktiskt handlar om det och inte om att det är en större gudsacceptans i USA.
Så vi svenskar var lite tröga helt enkelt.
Lite tröga och har inte kunskap om vad ett, vad sjukdomen är för någonting, och två, de då som har valt 12-stegsvägen, vad 12-stegsprogrammet faktiskt innebär att leva i det.
Och lyssnar man på det här som chef eller som har ett personalansvar, så kan vi ge direkt ett tips just att läsa på om de här sakerna. Det är skitbra att man lyssnar på den här podden, men också ta med sig grejerna vi säger här och ta med sig den kunskapen in på sin arbetsplats.
Och just den här specifika frågan, arbetar inom försäkringar, här bör ju ett så pass stort företag ha kunskap om vad det här innebär. Så att,
ja,
det är mycket möjligt att det faktiskt bara ligger hos just den här chefen som han eller hon råkade tala med.
Och verkligen bara för att lägga till det. Alla har rätt att prata om sin historia och rätt att prata om sitt sjukdomstillstånd ifall man vill göra det. Det ska aldrig vara att det är munkavle på liksom.
Men heller ingen skyldighet.
Men om ingen man inte skyldighet.
Vill. Nej.
Och om den här personen som skrev det här DM:et till oss faktiskt vill dela sin historia, så är hen varmt välkommen hit, får vi säga. Som plåster på såren.
Ja, verkligen.
Absolut. Ja.
Verkligen. Det hade blivit en fin liksom, cirkelslutning på det här sättet. Ja, men jättefint. Jag tycker det var ett bra svar, och jag hoppas att du som ställer frågan är nöjd med det och att du får ordning på det där och att du får chansen att hjälpa många, många människor framöver. Ja, men då hugger vi tag i nästa fråga då, som lyder så här. Hej, jag har en fråga till er. När jag började ta amfetamin, cola och ecstasy i 20-årsåldern så blev jag extremt social och utåtriktad av det. Idag, 10 år senare, blir jag extremt introvert av all typ av centralstimulanta droger och vill i princip bara onanera när jag är påtänd, vilket kan pågå i flera dygn ibland. Jag känner mig så smutsig efteråt. Hur ser samtalet ut kring den typen av mani i era kretsar? Tack för en grym podd.
Mm. Intressant fråga.
En modig fråga.
Verkligen.
Yeah. Och
jag kan känna igen mig jättemycket i det där. Just det här hur effekten av drogerna förändras med tiden. Från att det liksom går till att liksom man är helt på, man snackar runt, liksom, man har jävligt kul, det är soft, det är nice. Man snackar med tjejer, man snackar med killar, det är liksom hela den där grejen. Tills att man gick 5 minuter på nattklubb, tittade på alla människor, sprang hem och satte sig med ett fat istället i 3 dagar. Och det är ju det där man ser ofta i liksom förberoende. För folk som inte har ett beroende så händer inte det på samma sätt. För att vi inte utvecklar den där typen av sinnesförändring. Men just hos beroende och människorna vi arbetar med, människorna vi träffar i 12-stegsrummen, så är det en ganska vanlig historia just hur det som var kul och nice och trevligt helt plötsligt börjar liksom ta av en istället. Och det är där problematiken existerar.
Ja, och det är ju det som är det luriga med droger generellt. Att till en början så fungerar det ju. Annars skulle ju väldigt få människor överhuvudtaget ta droger. I början så funkar belöningssystemet och dopaminen skjutsas upp eller sprutar ut snarare. Och jag har jäkligt kul. Och sen är det som Felix säger, att så småningom börjar ju det här kosta. Och jag kan inte nå samma dopaminnivåer längre för att hjärnan är uttömd. Det är tomt. Jag går in i nära på en depression. Sen tycker jag att den här frågan är väldigt modig också, eftersom man också tar upp sexbiten och frågar om vi brukar prata om det. Och det här är ju en stor del av vår behandlingsmodell, där vi talar mycket om sex. Det är inte alla som har problematik med sex, men det finns många som har skadat sig själva eller blivit skadade eller skadat andra sexuellt. Och då menar jag inte nödvändigtvis att man har begått ett övergrepp mot någon, utan kanske just på det här sättet. Jag har stängt in mig och jag lever i en relation och har ett destruktivt sexbeteende.
Jag kan ändå relatera till just den här biten av att man blir ju lite avtrubbad, och jag tror att det här kickarna man söker i missbruket, det blir ju som, det är ju väldigt, väldigt nära sex på något sätt. Och man då är avtrubbad inför kokain till exempel, man skyfflar i sig mycket som helst och känner ingenting, men man vill ändå känna någonting, man vill få någon slags kick. Då blir det så att man blir extrem åt annat håll istället, och jag kan verkligen känna igen det där. När jag var liksom djupast i mitt missbruk, till att börja med så hade jag typ ingen sexdrift kvar, men för att känna någonting i sex så blev det ganska extrema saker för att få någon slags kick liksom.
Absolut. Och det är ju samma sak liksom med det här, och man kan ju dra många likheter liksom till vad porren gör med killar och i huvudet liksom, med kicksökande och blanda in droger i det. Så det är en väldigt vanlig problematik som jag har hört om förut också. Så personen är absolut inte själv i det här.
Absolut inte själv, utan tvärtom så är det ju just en stor skam och skuldpuckel som behöver komma upp i behandling. Ja. Och är också ett sätt att kunna tillfriskna, att börja berätta om just de här sakerna. För det är ju få människor som vågar säga en sån här sak högt till sina kompisar eller nära och kära, att nej, men jag sprang och tokrunkade i 3 dygn. Det är ju någonting jag faktiskt skäms för. Och sen är det ju så att med både amfetamin och kokain, nu vet vi inte exakt vilka droger han har tagit, så är det också, som Felix säger, vanligt att jag sjunker in i ett smutsigare sex. Det krävs mer, och precis som jag kräver mer droger så krävs det lite smutsigare, lite mer och lite nya sätt och så vidare.
Men det krävs mer hela tiden, precis som det krävs mer droger, som du säger. Och som sagt, det här blir ju en ond spiral, eller vad man säger. För du behöver lite mer för att liksom kicka igång det. Och så drar du på dig lite mer skam, vilket gör att du behöver lite mer för att komma bort från det där. Och så drar du på dig mer skam. Och det blir ju liksom den där sjukdomssnurran.
Precis, och det här är ju också en problematik som vi ibland kan se i återkommande återfall. Alltså när vi har en klient som kanske var tredje vecka eller varannan månad återfaller, och det här fortsätter om och om igen. Det är inte alls ovanligt att det kan ha med sex att göra. Och att jag till exempel har en sexuell fetisch eller en sexuell läggning som jag inte har vågat vara öppen om. Och här är det ibland faktiskt så att det här sexet som jag då kanske ser som skamligt eller smutsigt på något sätt eller förbjudet, är ibland det som lockar mig eller drar mig tillbaka till ett återfall.
För att det är så starkt kopplat.
För att det är så starkt kopplat. Det börjar sakta men säkert pocka på igen att jag ska göra de här snuskiga sakerna som jag gjorde liksom för 2 månader sedan och var vaken i 3 dygn. Och sen sakta men säkert börjar det här pocka på igen. Och så kommer återfallet, och jag har de här 3 dagarna, kommer ut ur det här med skuld och skam igen, och dit ska jag aldrig mer, och fy fan jag skäms och så vidare. Så superviktigt att tala om.
Ja, det är ingen slump att liksom, det finns en sexlista i steg 4 i 12-stegsprogrammet. Det är liksom, det känns som att de här idealen som vi vill hitta, som vi jobbar med, det är ju oftast en ganska omfattande jobb i det. Och det tror inte jag att så många vet om, tänker jag. Alltså när man tänker så här, jag ska bli nykter och drogfri i 12-stegsprogrammet kanske till exempel. Jaha, ska jag jobba med sex?
Men man blir lite chockad.
Ja, men det är ganska chockad. Men nu förstår man ju. Men då var man så här, sex, varför det?
Ja, men de flesta blir ju förvånade när man kommer dit.
Och, vad är det med det här? Ja.
Det som är så spännande är ju att gubbarna på 30-talet som skrev ner de här stegen som skapade 12-stegsprogrammet, de hade ju med sexet. Det var de som gjorde sexlistan och hade förstått vikten av det. Sen kanske de inte riktigt förstod på vilket sätt det här påverkar oss och påverkar vår hjärna och våra beteenden i förlängningen, men de förstod att det här var viktigt. Det sägs, det här är ju bara rykten, det kan vara råttan i pizzan helt enkelt, men det sägs att många av de första gubbarna i programmet levde i heterosexuella relationer, vilket man vanligtvis gjorde på 30-talet i USA, men var homosexuella. Och att, att det är därför de också var ganska öppna med sexbiten i programmet. För läser man vad som står i stora boken så blir man faktiskt imponerad över
det är väldigt progressivt liksom.
Ja, det är fritänkande som är imponerande av att man har skrivit i USA på 30-talet. Vi går ju på djupet med de här bitarna och berör betydligt mer än bara en sexlista, utan talar om sexet på andra nivåer och bygger in skammen i det här och försöker arbeta oss ur det.
Och det handlar ju väldigt mycket om, just när man går på djupet, liksom att titta på vem har jag varit, vad har jag gjort och liksom vad har hänt i det här, hur har det känts? Men sen också gå vidare, och det var otroligt viktigt för mig när jag gjorde mitt program, just det här, okej, men vem är jag i det här? Liksom, vad tycker jag om de liksom, intima relationer? Hur är jag i de här situationerna? Liksom, vad är det jag gillar och hela den biten? Nu går ju inte vi in på vad man gillar kanske, men det är ju ett utforskningsarbete som ofta är väldigt läskigt. Och jag som jobbar med liksom, unga killar, Många träffar jag som liksom faktiskt, precis som du sa innan, tar återfall just för att komma tillbaka till det gamla för att de inte vet vad det nya är. Hur träffar man en tjej nykter? Hur ligger man ens nykter? Och liksom rädslorna som kommer upp i och med det.
Bra fråga, modig fråga. Hoppas du kan ta med dig någonting från svaret, för jag tycker vi fick med en del i alla fall, men det finns ju mycket mer att säga.
Det finns mer att säga, och framförallt så berörde vi ju faktiskt mest killar och män nu. Och här behöver vi helt enkelt få in våra kvinnliga experter också.
Ja, verkligen.
Vi får bjuda in Anna eller Sandra någon dag så får de ta vid liksom.
Ja, för det är en viktig fråga. Tre skäggiga gubbar ska inte svara.
Jag är ingen gubbe.
Jag är inte skäggig.
Ja, vi går vidare.
Men en sak till bara. Det är just att inte glömma att man är själv. För det kan kännas otroligt ensamt i med den, inte lasten, men med det han berättar om. Bara viktigt.
Verkligen, och jag tror förhoppningsvis så kommer det här svaret räcka för att han ska få bukt med just den känslan. För att vi sitter ändå här och bekräftar att de här känslorna och beteenden är ganska normala om man är i ett missbruk.
Sen låter det ju också som att den här killen faktiskt behöver söka hjälp. Han skriver att han har varit aktiv i 10 års tid och det här har bara blivit värre och värre. Han är vaken i 3 dygn och det tyder ju på att han faktiskt är i beroende eller i vart fall ett tungt missbruk. Och här behöver han faktiskt söka hjälp för det.
Och det finns ju många olika vägar att söka hjälp. Både sitt närområde som man kan söka upp olika beroendecentraler och behandlingar och hela den biten. Men även olika 12-stegsprogram som är helt gratis och fria att gå till. När som helst. Det finns ofta flera möten i veckan på nästan alla orter i Sverige idag. Online-möten också finns. Så många olika bra alternativ.
Okej, då tar vi nästa fråga. Och det låter som att det här är från någon som är anhörig. Vi kör. Jag har en fråga om hur man som anhörig till en alkoholist hanterar konceptet om att det faktiskt skulle vara en sjukdom. Jag har alltid varit så provocerad av att man inte bara lägger av, då jag själv kan hantera saker och ting i livet så. Samt så vill jag slippa att vara förälder till en förälder. Någonstans så känns allt så själviskt, oansvarigt och omoget. Hoppas ni kan ge mig några bra svar.
Ja, det är en väldigt bra fråga. I den här frågan så finns det typ 3-4 olika aspekter av ett ämne som är jävligt intressant. Och just när det kommer till om det är en sjukdom eller inte, så är det ju en sjukdom. Det är bevisat av forskningen, evidensbaserat och hela den biten. Och hur jag brukar tänka om det är just att, okej, men ifall anhöriga kan se att det är en sjukdom, så är det också grund till någon form av förståelse för att den här personen inte är i sina sinnesfulla bruk. För hade den varit det, så hade du sagt extremt mycket negativa saker om den människan troligtvis, just på grund av vad en beroende brukar göra. Men sen som anhörig, just när det kommer till det här att slippa vara förälder till en förälder, och det här är en fråga vi har snackat om väldigt många gånger, även fast det är en sjukdom, så måste inte en anhörig stå ut med hur mycket som helst. En anhörig får sätta gränser, den får ta avstånd, den får gå därifrån, den får till och med avbryta relationen helt och hållet. Sen så är det en extremt tuff, svår och stor sak att göra. Just för att vi har en relation till den här människan. I det här fallet är det en förälder. Jag menar, det måste ju kännas som en avgrund liksom, att ens tänka sig det. Men har man som anhörig liksom berättat hur man känner, bett den här personen eller personerna att söka hjälp, liksom, kanske kommit med några alternativ, så måste man till slut ta ett beslut för sig själv. För 100% så är det orimligt att vara förälder till sin förälder. Och det ska man behöver inte göra det.
Det låter som att personen i fråga upplever att föräldern kanske gömmer sig bakom det. Att man så här, ja, men ligger ifrån sig ansvaret.
Använder det.
Använder det. Bara, men jag är sjuk. Ja. Det kan man ju förstå en frustration över.
Och det naturligtvis förstår man en frustration över det. Och det är som Felix säger. Men den här personen kan naturligtvis inte gömma sig bakom sjukdomen. Mm. Ja, det är en sjukdom. Världshälsoorganisationen har klassat det som en sjukdom för många herrans år sedan. Den uppfyller alla internationella diagnostiska krav på att vara en verklig sjukdom. Det betyder inte att vi går fri från våra handlingar.
Nej, eller ansvar.
Eller beteenden. Mm. De behöver vi fortfarande ta ansvar för. Vi kan alltså inte skylla våra beteenden. Jag sa så där bara för att jag är ju sjuk. Det funkar inte. Vi måste fortfarande ta ansvar för våra handlingar. Och som Felix sa, den anhöriga behöver ju inte stå kvar här, och ska kanske inte stå kvar här framförallt, utan behöver ta hand om sig själv. Sen har jag full förståelse för att det kan kännas provocerande, att varför lägger bara inte personen av? Den skadar ju mig, den skadar ju sig själv, och den skadar ju människor i sin omgivning. Varför slutar den inte bara? Det här är ju vad gemene man liksom tror och tycker. Nu är det ju precis så komplex den här sjukdomen är, att den beroende kan kanske inte det. Den kanske säger ibland att den vill det och menar kanske det av hela sitt hjärta. Men strax därefter så är det igång igen, och det är ju precis så den här sjukdomen fungerar. Det är en biopsykosocial sjukdom. Och enkelt översatt, vi pratar ju om det här ibland, det är en fysisk del, det är en själslig social del och det är en mental del. Och så att är det så att jag har blivit, eller är i det fysiska, att min kropp kräver helt enkelt mer av det här giftet, då är det ju en akut situation. Jag behöver kanske läkarhjälp för att kunna bryta det här. Det lömska med sjukdomen är ju också då den mentala delen, där jag kanske faktiskt har gått dagar eller veckor eller kanske till och med månader
tänkt utan, och fantiserat.
Ja, men utan att dricka eller knarka. Men plötsligt så är den mentala besattheten tillbaka, därför att jag inte har behandlats för den här sjukdomen, antingen med självhjälpsgrupper eller beroendevård.
Man har liksom inget skydd.
Nej, man har inget skydd.
Och det här, man förstår ju, man har ju verkligen all överseende med att det är svårt att förstå det här när man själv inte har varit i skiten.
Jättesvårt att förstå.
Det verkar ju helt sinnessjukt, och det är ju verkligen som personen säger. Men jag kan ju bara sluta med grejerna. Jag kan ju bara lägga av. Jag kan bara gå ifrån det där. Men för en beroende så existerar ofta inte det alternativet, och det är ofta det som är så extremt svårt att liksom greppa. Okej, den här personen håller på att ta sönder hela sin familj, men slutar inte ändå.
Eller kanske har fått ihop sin familj igen. Solen skiner, fått tillbaka jobbet, barnen har förlåtit mig.
Och så, ja, verkligen.
Och så dricker en jäkel igen.
Det där är nästan ett klassiskt farozon, just när man tänker på 12-tidsprogrammet och folk som man har sponsrat genom åren, att när de börjar få lite flyt i livet igen, då är det livsfarligt alltså.
Ja.
Men det är som man säger, när det är dåligt gå på ett möte, när det är bra spring på ett möte. Just för att vi lurar oss själva när det är bra.
Nu är allt frid och fröjd liksom. Ungefär som den gamla myten om att när man har gått på behandling, då är också allt fine liksom.
Ja.
Klar på behandling, nu är jag frisk.
Ja. Och sen avslutningsvis på den här frågan, så du som anhörig, det finns hjälp för anhöriga. Ja. Det finns självhjälpsgrupper för anhöriga. Det finns Al-Anon, det finns Co-Anon. Det kostar ingenting. Och det finns också många anhörigbehandlingar idag över hela Sverige.
Och återigen, liksom, som vi har svarat på i tidigare frågor, det kan vara bra att gå på sådana möten, det kan vara bra att gå till någon form av terapeut eller liknande, just för att börja förstå sjukdomen. Inte för att ha större tålamod med sin förälder kanske, men för att man själv ska kunna hantera situationer runt omkring sig. Okej, jag kan förstå lite mer varför den här personen agerar som den gör, och inte att den är helt tappad då.
Ja, nej, men det är bra svar, och jag hoppas du som ställer frågan får med dig någonting från det här, för att det, man känner med dig. Vi har ju själv varit personen som får ta suckarna, om man säger så. Så vi känner extra mycket mer anhöriga där ute. Ska vi nästa?
Kör.
Ja, det finns ingen tid att spilla. Vi hugger tag i nästa fråga. Det här är ju så himla mysigt. Och, vi har flow nu. Tja! Jag hittade till podden för 2 veckor sedan och har lyssnat på alla avsnitt. Ja, det är bra jobbat. Ja, det säger en hel del. Ni gör ett hästjobb om ett så viktigt ämne. Kommer själv från missbruk men är nykter sedan 2 år tillbaka. Men jag har flera vänner som är fast kvar i skiten. Era samtal har fått mig känna mig mindre ensam och jag har fått mycket insikter och ödmjukhet. Och, ja, jättemycket fina ord. Vi tackar ödmjukast för det. I slutet så har hon dock en fråga som lyder så här. Är det verkligen svart och vitt om man har sjukdomen? Finns det ingen nyans? Och är sjukdomen starkare hos vissa människor? Finns det grader i helvetet liksom? Återigen, tack.
Först och främst, grattis till 2 års nykterhet. Jättebra jobbat. Och sen så är ju livet och universum skapat på sånt sätt att det finns ju egentligen nyans i allting. Och hur jag ser på det väldigt mycket efter mina erfarenheter, både med klienter och i 12-stegsrum och med sponsor och hela den biten, är ju vart ofta alltså nyanserna sitter är ju i konsekvenserna och liksom hur användandet har sett ut och situationen som personerna har levt i. Men sen så brukar Robert förklara sjukdomen på ett väldigt bra sätt, just skillnaden mellan riskbruk, missbruk och beroende.
Ja, men det finns grader i det. Och jag kan ju ha gått olika långt in i beroendet. Med det sagt så betyder inte det. Om jag ska ta mig själv som ett exempel. Jag brukar säga att nej, men jag hade ju beroendesjukdomen faktiskt redan innan jag drack min första öl. Och när jag sökte den första vården så hade jag beroendesjukdomen, en öppenvårdsbehandling. När jag 3 år senare faktiskt tillfrisknade så använde jag ju 7 dagar i veckan. Jag hade gått längre in i beroendet. Min kropp och min hjärna hade blivit sjukare än vad den var några år tidigare. Men jag var fortfarande beroende några år tidigare. Så absolut nyanser i det. Och det här är ju viktigt någonstans att förstå. För många människor tror ju fortfarande att beroende är jag bara när jag använder 7 dagar i veckan. 24-7. Det är ju bara då jag är beroende. Det är ju en alkis eller en knarkare som agerar på det sättet. Men så är det alltså inte. Jag kan dricka eller knarka en gång i veckan, en gång i månaden, en gång i halvåret, en gång om året, men fortfarande ha den här sjukdomen.
För att det handlar egentligen om vad som händer när man gör det.
Precis så. Och sen skiljer vi också på missbruk och beroende. Där vi menar att man kan missbruka någonting för mycket utan att för den sakens skull nödvändigtvis vara beroende. Jag kan ha missbrukat någonting så pass mycket att jag till och med behöver hjälp på sjukhus för att... Mm. Att kliva av det här, alkohol eller droger.
Hälsokommor och hela den biten.
Ja, ja. Men det som skiljer är att den som inte hamnat i beroende men kanske då missbrukat för mycket, den kommer aldrig mer att hamna där.
Nej, precis. Om läkaren säger att din lever kommer lägga av om du fortsätter nu, så kommer den personen sluta.
Så kommer den personen sluta. Medan den beroende, den kommer att säga att den ska sluta. Mm. Och förstå allvaret av vad läkaren
vara
säger.
Vara ärlig när den säger att den ska sluta också.
Och vara 100% ärlig när den säger att den ska sluta. Men det kommer att upprepas.
Så ifall det är någonstans jag skulle säga att det är svart och vitt, så är det liksom i vår när vi pratar om de termerna. Men sen så är det extremt viktigt. Det finns ju en anledning till varför man brukar säga om den här sjukdomen att egentligen den enda som kan diagnostisera en med den är sig själv. Mm. För att det handlar om ens egna konsekvenser, det handlar om ens egna månader, det handlar om ens egna situationer. Skulle man försöka mäta det i någon skala så är det väldigt många som hade fallit utanför den. Och det är därför de här liksom kontrollerna på dricker du för mycket är ganska missvisande. För du behöver inte dricka 8 glas om dagen för att vara en alkoholist.
Nej, men det är bra att du tar upp det. Vi brukar ju berätta också för våra klienter att det finns ju massor med självtester man kan göra i kvällstidningarna eller på Systembolaget. Mm. Och det är ju faktiskt jättebra att de här självtesterna finns. Jag kan räkna enheter och se om jag har ett riskbruk för att skadas fysiskt. Och om jag behöver dra ner av den anledningen. Men de här testerna talar inte om huruvida en person är beroende eller inte. Mm. För som du sa, jag kanske bara dricker en gång i veckan, men det går åt pipan.
Och resterande 6 dagar så tänker jag på den dagen jag ska dricka. Jag fantiserar om den. När det är jobbigt på jobbet och chefen skäller på mig, så är min förklaringsmodell på det att men på lördag får jag dricka. Och man har liksom den där coping-mekanismerna och dependency på det. Mm.
Bra ändå att vi tar upp det här med de här testerna i kvällstidningarna och så. För jag tror inte vi har nämnt det så mycket förut. Det är nog någonting som många lägger mycket vikt vid, tror jag.
Ja, absolut. Jättemånga lägger vikt vid det och försöker hålla så här då. Men titta, jag är inte i ett riskbruk för att jag håller mig under här.
Men ur ett rent terapeutiskt perspektiv då, ur er yrkesroll, är det alltså hur avgörs det hur svårt det är att behandla en patient? Är det beroende på hur stark sjukdomen är hos personen, eller är det snarare beroende på förutsättningar i livet eller vad ni vill att göra? Eller?
Alltså det där är en ganska stor fråga. Och det där kan ju skifta. Vissa kan komma in och inte ha gått jättelångt in i beroendet och vara ganska enkla att behandla. Men du kan också ha någon som har gått väldigt långt och som är jättevillig liksom, och känner att nu, det här går liksom inte. Och vara lätt att behandla ifall det finns ett lätt. Medan någon som inte har gått lika långt in absolut inte känner sig klar. Alltså fattar du vad jag tänker?
Mm-hmm. Ja, men ibland kan det ju vara så att och det är ju också återigen det här lömska med den här sjukdomen, och som vi nämnde tidigare, att många tror att man måste dricka 7 dagar i veckan och jag dricker ju bara en gång i veckan, så då behöver jag ju inte sluta. Jag har inte nått min botten, och det här är ju också någonting som pratas väldigt mycket om i de här rummen. Du måste nå din botten. Jag själv, med all respekt mot dem som använder sig av det uttrycket, gillar faktiskt inte det uttrycket. Nej. Jag menar att min botten, den är när jag är död.
Ja, verkligen.
Och det är inte jag någon sugen på idag. Jag var sugen på det en gång i tiden, i sjukdomen. Men idag så vill jag inte dit. Och när jag pratar om att nå min botten, eller du måste nå din botten, för det sa terapeuterna till mig om och om igen, varenda gång jag kom tillbaka med sänkt huvud en gång till. Nu har du förlorat det här, har du nått din botten, Robert? Ja, nu har jag nått min botten, jag kan inte sjunka längre. Och så sjönk jag lite längre och lite längre ner. Det är snarare viktigt att börja tala om att vi kan sluta i tid.
Ja. Yeah. Börja belysa vad som kan hända istället för att vänta på att det händer och hoppas att det blir en förändring då.
Precis, och faktum är att det här skrev till och med återigen gubbarna om på 30-talet i AA-boken, så står det väldigt tydligt att vår gemenskap består av de som förlorade nästan allt. Mm. Och den här resterande meningen glöms ofta bort. Och de som slutade i tid.
Mm. Är det inte typiskt oss alkoholister och narkomaner att gärna glömma den meningen?
Ja.
Det är så jävla dumt.
Ta den dramatiska. Ja.
Så dumt alltså. Ja, du ser. De var klokare ändå.
Mm, det var de
jättekloka.
Ja, men vad bra. Viktig fråga. Många viktiga frågor. Det känns väldigt starkt det här avsnittet. Jag hoppas det når ut till många. Ska vi köra femte och sista frågan då?
Ja. Det tycker jag verkligen.
Jag har en fråga som rör det här sponsorskapet som ni håller på med inom 12-stegsprogrammet. Hur många chanser brukar ni ge personen ni sponsrar när det kommer till att göra läxor och komma i tid till sittningar och saker som ni har bestämt? Och säger man upp folk som tar återfall? Eller hur funkar sånt där? Kram.
Jag tror det där finns ju inte en skriven manual på. Alltså det finns ju inte en sponsormanual på det sättet där det liksom förklaras vilket förhållningssätt man ska ha till sina sponsorer. Det här ser vi verkligen i 12-stegsvärlden att alla sponsrar på ganska olika sätt och ofta beroende på vilket sponsorled man själv kommer ifrån. I AA:s bok så finns det ju ett kapitel om att hjälpa andra och där finns ju vissa liksom riktlinjer och i bemötande och i tankar och hela den biten, men inte en detaljerad plan. Så det här är ju ofta någonting som ett man får av sin sponsor, för att du sponsrar ju någon annan med hjälp av din egna sponsor, men sen också hittar du fram till ditt sätt att sponsra med ju fler sponsorer du har egentligen. Ifall jag ska prata om mig personligen så tror jag att jag har ganska stort tålamod med mina sponsorer. Jag blev sponsrad på ett sätt där det var just stenhårt. Det är liksom ring 2 minuter för sent och så blev man ifrågasatt och inte sen med någonting. Och liksom den hårda skolan inom C, om man ska säga så. Och jag har tagit med mig vissa av de aspekterna samtidigt som jag också kan visa mer förståelse mot mina sponsorer just för att jag vet att det är snurrigt. Liksom. Grejer kan vara sent, saker händer och jag tror att för mig är det viktigaste just villigheten att göra det mer än rekordtiden vi kan få det gjort på, ifall ni förstår vad jag tänker.
Men jag tror det handlar om att försöka också vara lite individuell. Jag hör ibland lite skräckhistorier faktiskt från som sponsorer har sagt till sina sponsier om att du måste göra det här eller det här, om det är x antal möten i veckan eller om det är x antal sms eller telefonsamtal och på vissa tider som liksom sponsorn anser och så vidare. Och naturligtvis så man måste komma ihåg att sponsorn gör ju det här naturligtvis helt frivilligt, helt utan ersättning. Samtidigt så måste man också ha lite förståelse för vem det är jag har framför mig.
Ja, verkligen.
Är det en kille eller tjej som just nu inte har något arbete, inte har någon familj, inga barn, ingen hund att ta hand om. Det finns ingen anledning till att inte skicka iväg den här personen på ganska många möten i veckan. Är det så att jag har framför mig en person som också håller på att laga sin familj, jag har 3 ungar, jag har ett heltidsarbete jag behöver också sköta, så tror jag snarare att sponsorn ska vara lite ödmjuk här och till exempel då fråga, hur ser ditt liv ut och när skulle du kunna gå iväg på möten och inte vara så strikt militant? Det var kanske inte riktigt, det hörde kanske inte riktigt till frågan. Men,
jo, men det hör ju till, tänker jag.
Jag hör till frågan. Mm. Sen hurvida man säger upp en sponsor som återfaller. Jag tycker även här så är det lite individuellt. Det handlar också om personens egen villighet. Och vad jag ser hos den här personen. Men vad jag ska komma ihåg är att ta tillbaka en person om och om och om igen gynnar varken mitt eget tillfrisknande eller den här personens tillfrisknande. Det kanske faktiskt är så att den konsekvensen av att nej men, det funkar inte för att du sköter inte de här sakerna och som du sa Felix, du ringer inte när du ska ringa. Sen tycker inte jag man ska vara hård på 2 minuter.
Nej, det var tufft. Ja. Men det var bra. Det var, jag kan ärligt säga att det var bra för mig då.
Ja.
100%.
Och han kanske såg det här att det var viktigt för
absolut.
Dig. Jag kan nog faktiskt hålla med. Nej, men jag har vissa sponsorer som jag har sagt till att du ska smsa mig 3 gånger om dagen. Det är ju ganska mycket. Mm. Men jag har också varit noga med att tala om att det här gör du inte för att jag ska bekräfta dig. Utan det här gör du för att du ska komma ihåg att sköta dina rutiner.
Mm. Exakt. Och jag är ju en sån som brukar säga till folk att jag vill gärna, förvänta mig gärna, ja, men x antal möten i veckan. Så jag känner mig lite träffad nu, men jag förstår ditt resonemang.
Jag säger också x antal möten
att
i veckan. Att det ska
vara lite skräddarsytt. Man får ändå tänka på personens förutsättningar. Mm. Det är ju så.
Ja, men nu finns det säkert också då folk i gemenskapen som säger, ja fast vadå
90-90
och sköter han inte det här så kommer han ju ändå inte ha familjen kvar, och det är helt sant, visst 17 är det helt sant, men här har jag snarare då i sådana fall varit okej, men du säger att det funkar med 3 möten. Om det inte funkar med 3 möten och den här personen faktiskt återfaller, nej, men då kanske man behöver tänka om.
Och jag menar, vi måste ju också hjälpa personen att göra det här, ifall ni fattar. Men vi måste ju ge dem chansen att lyckas med sitt åtagande. För det är ett fel som jag har gjort som sponsor, och som jag har sett andra gör också, där det är just att man ger dem inte riktigt chansen att fixa det här, för att kraven som ställs blir för höga för vad personen klarar. Och som sagt, vi arbetar ju med människor. Vi arbetar ju med att hjälpa människor, även fast du är sponsor. Och då behöver man ju titta på den individen också.
Och sen är det ju viktigt att som sponsor inte bli medberoende till mina sponsorer.
Jag tror jag har blivit hårdare med åren. Alltså i början när jag kom till steg 12 och tog mina första sponsorer, då var jag nog väldigt så här att jag gav dem hur många chanser som helst, och jag ville gärna så här få dem att bli villiga. Jag jagade dem nästan och gav dem hur många chanser som helst, för att jag ville få dem att göra det vi kom överens om. Men nu idag är jag mer så här, jag tror det är lite mer så här hård idag och bara så här, ja men okej, en, två, ja men tredje chansen kanske, ja men okej, du har inte gjort det som vi kom överens om, det verkar inte funka det här, då får vi nog bryta här. Och det kanske är överdrivet hårt, men samtidigt så är jag lite inne på det du säger här Robert, att jag tänker att en sån konsekvens, eller vad man ska kalla det, kanske kan få personen absolut. Att förstå, att bli lite disciplinerad.
Precis så, och jag har varit med om det många gånger, att den här lilla sista knuffen har blivit knuffen in i tillfrisknande. Och här handlar det ju om att återigen inte ta det personligt. Liksom. Den här personen är sjuk, och här handlar det om att hjälpa. När jag har sparkat sponsorer så har jag nästan alltid föreslagit någon annan. Och kanske till och med frågat den personen tidigare eller innan, så att det finns någon som står beredd.
Någonstans att vända sig till.
Sig till, och jag har faktiskt en gäst som har varit här tidigare som han återföll inte, för han var faktiskt nykter, men han hörde inte av sig, han dök inte upp. Och sen hörde han av sig efter 3 månader och kan vi inte göra det här nu, kan vi inte köra, och så gjorde vi det här, vi började 3 gånger och så försvann han igen i 3 månader, och när han kom tillbaka sista gången så var jag så här: men vet du, nu är inte jag din sponsor längre, men den här killen är din sponsor, för han stod bredvid mig då. Efter det gjorde han det.
Ja, men en nystart kan vara jättebra. Så det är inga konstigheter.
Ja, alltså, jo. Men ja, jag känner också att det är någonstans för min del så är det också ett litet egomotiv i det här, har jag märkt. Att förr i tiden så hade jag så väldigt mycket mer tid att lägga på alla och bara säga, men jaga sponsorer. Nu idag känner jag att jag vill lägga liksom min tid på de som verkligen vill göra det vi kommer överens om. Och det kanske är själviskt till mig, jag vet inte.
Alltså, jag tycker inte det. Jag minns i början av mitt tillfrisknande när jag började sponsra, så det var ganska många. Jag fick väldigt många frågor. Liksom, kan inte du hjälpa mig? Och kan inte du hjälpa mig? Och det fanns ingen möjlighet att hjälpa alla de människorna som faktiskt frågade. Jag minns att jag brukade faktiskt säga att absolut, köp stora boken och ring mig sen. Då föll 80% bort.
Ja, det är bra testen då.
Ja. För det handlar ju faktiskt till synes som sist om villighet. Vi som sponsorer kan inte tvinga någon in till frisknande. Sen finns det ju historier om de gamla gubbarna på i AA, hur de faktiskt åkte hem till folk och knackade på och nu ska vi gå på möte och, yeah. och så vidare. Och det är väl fint i viss mån, men återigen, personer måste ju faktiskt vilja också. Mm.
Och som sagt, som jag sa i början, där helt individuellt. Alla sponsrar på olika sätt och det existerar olika sponsorled med olika mentaliteter. Liksom. Och som sagt, och till och med för att gå så långt, i AA:s stora bok står inte jättemycket om det sponsrandet som vi gör idag. Alltså det står ingenting om 90-90, det står ingenting om många av de rutinerna som vi gör.
Så utan, förklara vad 90-90 är för någon som inte fattar.
Ja, men det är 90 möten på 90 dagar. Mm. Mm. Men just att vi har ju anammat många av våra egna traditioner här. Mm. Och det är just det här. Det är därför du lite får hitta ditt egna sponsorskap. I boken så står du ska göra stegen. Det är typ det som står.
Ja, men det är viktigt att vi tar upp det där. För att det står ingenstans i boken om 90-90. Mm. Däremot så är det bra. För på 3 månader så sätter jag en ny vana.
Ja.
Men återigen, det är inte alla människor det funkar att göra på det sättet. Det är heller inte alla klienter hos oss som har möjlighet eller kan gå på möten överhuvudtaget. Och det är ju också viktigt att lägga till med att det går faktiskt att leva i tillfrisknande utan det, men det är jäkligt mycket svårare.
Ja, det är mycket tuffare att göra. Det kräver mycket mer disciplin och ett helt annat typ av arbete. Men
precis.
Stegen är stegen. Och sen är möten möten. Och jag tror att det är en väldigt viktig liksom, särskiljning att komma ihåg.
Precis så. Inte att leva i tillfrisknande utan programmet eller stegen.
Det är omöjligt.
Det har jag aldrig sett faktiskt, tyvärr. Men jag har sett tillfrisknande där man inte går på möten. Men det är som Felix säger, det krävs jäkligt mycket mer disciplin.
Mm.
Sen kan vi inte sticka under stol med att de av våra klienter som väljer att gå in på möte, så ser vi ett stabilare tillfrisknande.
Ja. Mm. För det är en sån otrolig hjälp att gå på möten.
Det är ju viktigt att nämna, känner jag.
Ja.
Men om man vill komma i kontakt med er på The House Rehab, vart vänder man sig, hur gör man?
Då har vi ju några olika kontaktvägar här, va?
Mm.
Första är Alicia, att mejla alicia@thehouserehab.com. Sen så kan du mejla sandra@thehouserehab.com. Och sen finns ett telefonnummer.
Som man kan hitta på vår hemsida.
Mm. Mm. Där finns det.
Gud vad bra. Så om ni är en av dem som har ställt frågor i den här episoden eller någon annan som undrar någonting, så kan ni alltid mejla The House Rehab.
Mm.
Fantastiskt. Ja, men vad fint. Vad härligt det här var.
Mm. Jättemysigt.
Vi kör inget The House svar idag, för det känns som ett enda långt The House plus Nemo svarar.
Ja.
Ja. Så mysigt. Och vi vill ju nog säga också till våra kära lyssnare att man får jättegärna gå in och följa oss på Instagram. Skicka DMs om ni vill önska gäster i podden eller önska teman eller vad som helst. Och man ska också gå in på er lokala poddspelare och recensera, skriv en kommentar och skriv ett högt betyg på oss.
Men det hade varit jättekul att få in tankar och recensioner och allting, så det hade uppskattats supermycket.
Fortsätt sprid ordet om en beroendepodd så vi kan klättra ännu högre på listorna och hjälpa ännu fler människor. Tack, grabbar.
Tack för idag.
Tack så mycket.
Ni tycker inte om när jag säger grabbar, vet jag, så då får jag säga tack, mina vänner.
Ja,
tack så mycket.
Eller min herre och unge herre.
Ja, lugn. Vi hörs igen nästa onsdag. Puss och kram, hej då.
Hej.